Det är så sjukt hjärntvättat helt enkelt. Vad skulle kunna vara dåligt med att priser går ner? Berätta för mig, snälla mainstream-ekonomer.
Välkommen till det tredje avsnittet av Bara Bitcoin. En podcast med fokus på kanske de bästa pengarna i världen just nu. Vilket är såklart Bitcoin. Mitt namn är Simon. Jag är grundare av blockchainutforskaren mempool.space. Och i det här avsnittet så har jag bjudit in Jon Nylander. Politisk sakkunnig och skribent vid Ludwig von Mises-institutet och även på Kospaya. I det här avsnittet tänkte jag ta reda på vad som gör Bitcoin så unikt från ett ekonomiskt perspektiv. Så välkommen Jon.
Hej Simon, tack så jättemycket. Jag har sett fram emot den här konversationen. Jag älskar att ranta om Bitcoin bland annat. Så det ska bli kul här.
Perfekt. Det är så att jag är lite nyfiken på hur du kom in i Bitcoin, för att många kanske kommer in för att de jagar att det här är någonting som man kan bli rik på, medan andra kommer in på från det ekonomiska perspektivet, att man lär sig hur ekonomin fungerar och sen så hittar man till hur Bitcoin är ett alternativ till att vara sunda pengar helt enkelt. Så jag är lite nyfiken på att höra din resa där.
Ja, min resa, det började nog egentligen med att jag trillade ner som så många andra i goldbug-hålet. Någonstans i mitten av 2010-talet. Och det var ju vänner runt omkring mig, kollegor som också var åt det anarkistiskt lagda hållet, ANCAP-hållet, libertarianer, och som introducerade begrepp som österrikisk ekonomi för mig. Så det blev ju ett kaninhål som jag trillade ner i. Innan dess hade jag hört talas om Bitcoin och tänkt att det är ju bara, det är något hittepå pryl som man inte behöver ta på allvar. Men sen så fick jag ju reda på att det finns ju en övre gräns på hur många som överhuvudtaget kan finnas. Och eftersom jag var vid det laget bekant med österrikiska ekonomiska koncept, så tyckte jag att det låter ju bra. Och sen dess har det ju varit ett evinnerligt kaninhål från det, där jag har lärt mig otroligt mycket. Det började inte med att jag upptäckte Bitcoin från den tekniska sidan, utan från det ekonomiska perspektivet så såg jag den som en bra grej. Sen har jag shitcoinat en liten stund och tänkt i termer av krypto, liksom att det är bra att det är en fri marknad här och det är en massa lacho innovationer, och jag tror jag tänkte i flera år på det som ett företag som opererar på den fria marknaden och att den kommer att nå framgång på det sättet. Men jag var liksom öppen för andra alternativ ett tag. Men där började min resa i Bitcoin i alla fall. Det började med österrikisk ekonomi, tror jag. Och sen dök Bitcoin upp på radarn. Och passade in, skulle jag säga. Ja.
Det var samma för mig, tror jag faktiskt. När jag hittade Bitcoin först så avfärdade jag. Och sen så, flera år senare, när jag läste på om Österrikes ekonomi, så insåg jag att Bitcoin passar ju in här. Innan man börjar prata om Bitcoin i ekonomiska termer så här, så måste man ju börja förstå lite de här grundläggande ekonomiska teorierna. Och det finns ju två stora skolor då, den österrikiska ekonomiska skolan och den keynesianska, som är den mer mainstream skolan som gäller idag i världen. Och beroende på vilken skola man sätter på glasögonen och tittar på Bitcoin, desto olika sätt kan man tolka det. Om du tolkar det med keynesianska glasögon, så kanske Bitcoin bara är en bubbla, den är inte värd någonting och det fungerar inte som pengar. Medan österrikerna säger, det här är pengar. Så skulle du kunna sammanfatta lite, vad är skillnaden mellan keynesianska synsättet och vad är Österrikes ekonomi?
När jag tänker på John Maynard Keynes så tänker jag på ett avsnitt av Rick and Morty. Har du sett Rick and Morty någonting? Så fruktansvärt, alltså bredvid South Park. Jag viker mig dubbel av skratt många gånger. Hur som helst, det finns ett avsnitt i Rick and Morty där Jerry Smith heter pappa. Jerry och hans son Morty ska göra ett science assignment, vetenskapsuppgift. Och så ska de bygga en modell av solsystemet. Och så börjar de bråka om huruvida Pluto är en planet eller inte. Och Jerry blir asförbannad, för han har växt upp med att Pluto är en planet. Men det har ju ändrats då. Då håller han inte med om vetenskapen och han bråkar med folk omkring sig. Till slut så kommer invånarna på Pluto till jorden och kidnappar honom och Morty och tar dem till Pluto. Och där finns det ju då ett väldigt stort intresse för att Pluto ska betraktas som en planet. De regerande makthavarna på Pluto ger honom en massa utmärkelser och, och berättar för honom hur smart han är, vilken fantastisk vetenskapsman han är som har kommit fram till att Pluto är en planet, och han står och deklamerar detta stolt och låter sig verkligen suger i sig av uppmärksamheten. Och det där är John Maynard Keynes för mig. Han är en person som opererade främst liksom efter andra världskriget fram till strax efter andra världskriget. Och det han tillhandahåller den makteliten är ett urskuldande ramverk för att göra det de redan vill göra. Det vill säga intervenera i marknader och rätta till saker. Det ger både ett moraliskt ursäkt till att hoppa in och ändra på saker i det ekonomiska systemet. Och det ger en slags chimären av en teoretisk underbyggnad till det här saken. Så precis Keynes är för mig, precis som Jerry Smith, en pajas som aldrig upptäckte att han var en pajas. Jerry Smith upptäckte ju det till slut i Rick and Morty-avsnittet. Men Keynes verkar aldrig ha upptäckt det, utan han körde på med sitt trams liksom. Och det uppskattades väldigt mycket av de som redan ville göra precis det som Keynes sa att man borde göra. Det vill säga stimulera marknader och teoretiskt då inte stimulera dem. Det gör man ju aldrig. Men hålla på, fippla och dona helt enkelt. Det passar vissa människor väldigt bra. Och kring det så har det ju växt upp en gigantisk, inom citattecken, ekonomisk vetenskap. Som håller på och det är mycket statistik och matte och räkna på ekonomiska storhet, stor investeringar versus konsumtion. Men det finns, man fattar aldrig om man pluggar keynesianism eller mainstream ekonomi hur man hamnar i de situationer man befinner sig i, utan det är bara tas för givet liksom att det måste rättas till. Det är något som är fel hela tiden. Det kan man mäta sig fram till och sådär. Jag har skrivit en artikel som inte har kommit ut ännu som handlar om när man inte vet vad som är viktigt så blir det som går att mäta viktigt i princip. Och det är ju en sån sak som mainstream ekonomi håller på väldigt mycket med. Mäta och räkna och anta saker. Och det är ju skit bara. Det finns alldeles för många ekonomer. Jag älskar ekonomisk teori. Jag tycker det skulle räcka med typ noll ekonomer. Det skulle gå bättre utan ekonomer generellt som yrke idag. Det är en fantastisk idétradition som ligger under verkligt ekonomiskt tänkande. Men keynesianismen är ju någon slags bastardisering av. Det är ett sätt för vissa intressegrupper att skaffa sig moralisk och liksom idémässiga ursäkter för att ordna det bra för sig själva. Så är man lagd åt vänster så har man ju rätt i att man kan inte lita på de här jepparna liksom. Men de har ju fel i varför man inte kan lita på dem. Ja, nu började jag ranta lite såklart. Men svara det på frågan lite grann. Det svarar kanske inte på frågan vad är keynesiansk ekonomisk teori. Alltså, det är väldigt svårt att sammanfatta. Jag vill inte gå in på djupet. Plugga det du om du vill. Du kommer inte hjälpa dig att förstå världen. Det kommer inte hjälpa dig. Det kommer kanske hjälpa dig att få ett jobb inom den själslösa byråkratin och den själslösa akademin i det här avseendet. Det är nog det jag har att säga om keynesianism. Jag sågade vid fotknölarna helt enkelt.
Ja, jag får utgå ifrån att du är lite mer fan av den österrikiska skolan när det kommer till ekonomi.
Kan man säga.
Om vi går tillbaka till Bitcoin, analyserat från de här ekonomiska teorierna då. Enligt keynesianer, så som Stefan Ingves på Riksbanken till exempel, så är Bitcoin inte pengar. Det är som frimärken har han sagt att det är.
Ja.
Men vad skulle du säga, vad är pengar och är Bitcoin pengar?
Ja, Stefan Ingves inte fattar är att frimärken kan ju vara pengar då. Om marknaden bestämmer sig för att det ska vara pengar så kan det bli det. Men det fattar ju inte han. För honom är det bara pengar om du kan använda det som ett verktyg i din penningpolitik. Det är det som är definitionen på pengar för honom. Det är pengar för honom är någonting som är skapat av staten och liksom tillrättalagt av staten. Man utgår ju då ifrån att det är folket som har kommit fram till det här via den demokratiska processen. Och det är det ju absolut inte. Den demokratiska processen beskrivs bäst av den fria marknaden. Och den fria marknaden har i tusentals år innan Stefan Ingves föddes kommit fram till vad som är pengar. Och det har varit olika saker i olika tidsperioder och det har aldrig varit centralplanerat. Utan människor, där människor finns, uppstår pengar. Därför att människor beter sig som människor gör. Och vi kan inte låta bli att bete oss som människor, för det är det vi är. Och vi behöver byta saker med varandra och handla med varandra. Och till syvende och sist så börjar vi använda någonting som finns i vår närhet som pengar. För att kunna facilitera det här liksom. Det är ett otroligt nytt påfund att det skulle vara staten som är upphovet till pengar. Men är du då keynesian eller är du mainstream-ekonom och tycker att man tar som givet att marknader aldrig egentligen fungerar, då behöver du verktyg för att fixa marknaden. Att ha kontroll över det som folk betraktar som pengar är det viktigaste verktyget. Det är det som ger dig mest leverage, mest hävstång att kontrollera saker. Så att det är bra att han inte fattar. Jag är skitbra, jag är glad att inte han fattar. Mer till oss andra liksom. Glöm honom, säger jag. Och alla andra sådana centralbankirer och tjänstemän som sitter där och ändrar på siffror i Excel-ark liksom. Hej då. Men som en det finns ju även inom den österrikiska skolan eller namnkunniga österrikiska ekonomer som säger att, som verkligen inte gillar bitcoin, och vi har ju till exempel Peter Schiff, som är en person som jag i grunden beundrar väldigt mycket, som jag tycker har fått det här helt om bakfoten.
Ja, jag tänkte nämna Peter Schiff där för att det verkar finnas lite olika teorier även inom den österrikiska skolan.
Mm.
För Peter Schiff är ju en troende österrikisk ekonom, men han anser ändå inte att bitcoin har något värde.
Ja.
Och jag tror att han följer den här Mises regressionsteorem. Och Mises är ju en av de största österekonomerna som har skrivit Human Action och så vidare.
Mm.
Och han anser då att pengar måste uppstå från att det är en vara på marknaden. Till exempel att vi handlar med salt och det blir sedan till pengar och så vidare. Men sen så har du en motstånd. Du har en som heter Karl Menger som har skrivit om subjektiva värdet om pengar. Så vad är din ståndpunkt kring de här teorierna om vad bitcoin är? Om varför bitcoin har värde helt enkelt?
Jag tror inte att Peter Schiff förkastar subjektivt värde. Det är ju en av de absoluta grundpelarna i österrikisk ekonomi. Det är en av de saker du först kommer fram till när du tänker som en österrikisk ekonom. Och vad betyder det att tänka som en österrikisk ekonom? Det betyder att du tänker med vanligt bondförnuft, fast i fler steg. Det första en människa gör när en människa fattar att han finns i världen, det är att göra någonting. Människor agerar, är ett axiom inom den österrikiska ekonomin. En människa kan inte låta bli att agera. Okej, okay? Det är steg ett. Steg två, vad är det? Ja, men med vad? Jo, man agerar med det som finns runt omkring sig. Vi kan inte interagera med någonting annat än det som faktiskt finns. Vi måste utgå ifrån att det finns en objektiv verklighet här också, vilket relativister inte kanske gillar. Och varför gör vi det? Jo, vi gör det för att uppnå någon form av mål. Och hur bestämmer vi vad som är ett mål? Ja, det är subjektiva värderingar hela vägen ner. Liksom. Vi vet inte varför vi vill äta mat. Ja, vi får inte dö. Liksom. Och det verkar människor generellt värdera att inte dö. I alla fall inte i förtid och sådär. Så jag tror inte han förkastar det. Men jag tror att jag är på väg att förkasta regressionsteoremet, som är en annan del av österrikisk liksom, teoribildning. Regressionsteoremet är egentligen ett sätt att förklara varför vissa saker överhuvudtaget får ett monetärt värde. Alltså ett värde som indirekt bytesmedel. Det är fullkomligt rationellt argument att när vi tittar tillbaka i historien så måste vi kan inte agera med något annat än det som finns runt omkring oss. Och det som finns runt omkring oss kanske är till exempel salt, eller boskap, eller snäckskal. Och om det visar sig att det finns en vara som är tillräckligt begränsad i sitt utbud och svår att göra mer av och lätt att dela upp i diskreta bitar, så det är lätt att göra små såväl som stora köp av saker och ting, då tenderar vi att välja det över tid som pengen som vi använder det faktiskt. Så den mest säljbara varan som vi har tillgång till är det som traditionellt sett har blivit pengar. Men när vi går tillbaka i tiden och tittar på det här, så har ju de intellektuella giganterna som finns i den österrikiska skolan försökt att destillera fram vad är det som vi faktiskt värderar som pengar. Vilka egenskaper är det? det finns ingenting som förklarar, tycker jag, varför skulle inte en sån sak bara kunna dimpa ner? Om den nu dimper ner, varför skulle vi inte kunna värdera den som en peng? Om de har den här egenskaperna. Skillnaden egentligen är ju att man blandar ihop olika funktioner av varor. Om du använder saltade och torkade fiskar som pengar, så kan du äta dem också. De har alternativa värdering, alltså alternativa användningsområden. Alltså bitcoin har inte något alternativt användnings. Du kan inte äta det, du kan inte bre det på mackan, du kan inte göra någonting med det. Du kan bara använda det som ett bytesmedel nu eller i framtiden om du väljer att spara det. That's it. Det är en fullkomligt ren artikulation av penningbegreppet, skulle jag vilja säga. Eller den renaste artikulationen av de egenskaper som vi har värderat i alla andra pengar som vi också har haft historiskt. Så jag vet inte om regressionsteoremet hjälper oss att tänka på bitcoin. Jag tror att vi har, som man gör inom vetenskapen, nu är inte jag en vetenskapsman, herregud, jag är bara en tjomme liksom. Men vetenskapliga sanningar förstörs ju inte i grunden. De överbryggas av någonting som kan förklara ett fenomen ytterligare lite bättre. Jag tror och hoppas att bitcoin är en sån sak. Liksom, där det, risken med bitcoin då är att du har inte något alternativt värde. Om du är en goldbug, så gillar du ju kanske att det finns faktiskt en industriell användning för guld. Du kan använda det i smycken. Det betyder att det aldrig kommer bli helt värdelöst om det blir avmonetiserat. Alltså om folk inte längre värderar det för sina penningegenskaper, så finns det andra saker att falla tillbaka på. Och det är en fullkomligt rimlig investeringstankegång. Liksom. Men det hjälper inte. Bitcoin kan ändå bli pengar och betraktas som pengar. Och används de facto som pengar av vissa människor. Så jag tycker inte att liksom österrikiska ekonomer ska liksom vinnlägga sig om att försöka klämma in bitcoin i regressionsteoremet. Det kanske inte hjälper oss framåt. Jag vet inte. Det kanske går att göra det. Jag ser inte riktigt hur. Men det har liksom dumpit ner här i våra händer. Och jaha, vad ska vi göra med det nu då? Det passar inte in i regressionsteoremet kanske. Well, kanske behöver ytterligare förklaringar då. För det verkar ju inte stämma längre i så fall. Om jag har förstått det rätt. Gärna korrigera mig på den punkten.
Nej, det kan ju vara så att när regressionsteoremet skrevs så fanns inte digitaliseringen. Och nu har vi då möjligheten att Satoshi skapade det här penningsystemet på ett helt digitalt sätt som inte lever i den fysiska världen. Det kan inte börja som en vara på marknaden.
Nej.
I traditionell mening.
Nej.
Men om man jämför bitcoins ekonomiska funktioner då jämfört med andra pengar som vi har haft i historien, skulle du säga att bitcoin är de bästa pengarna som vi någonsin haft? Eller är det här det bästa vi någonsin har kunnat skapa och kommer kunna skapa?
Min subjektiva bedömning är att det är det bästa pengar som har dykt upp någonsin. Jag kan inte förstå hur man, men jag är ju så insnörd, jag kan inte förstå hur man kan betrakta det som något annat än en fullkomligt historisk upptäckt. Och jag håller med, är det Knut Svanholm så brukar jag säga att det är inte en uppfinning, det är en upptäckt. Jag håller verkligen med om det. Tidigare var det ju, måste man väl ändå då säga att guld är det bästa vi har hittat. Guld är det som har haft lägst stock-to-flow ratio. Och jag vet inte om ni har pratat om stock-to-flow i någon av dina tidigare avsnitt här, men det verkar vara en fullkomligt avgörande egenskap i pengar. Bredvid andra egenskaper, men kort uttryckt liksom att det är hur mycket du än jobbar så är det väldigt svårt att öka penningmängden. Det är väl det kanske snabbaste sättet att säga det på. Och i bitcoin är ju liksom utbudstakten fullkomligt känd i förväg. Och det verkar som att det aldrig kommer att gå att ändra på den. Och eftersom det är digitalt, där guld hade väldigt bra egenskaper, eller det bästa vi har hittat hittills i alla fall, att bevara värde över tid, så har guld ganska så stora tillkortakommanden vad gäller att bevara värde när du försöker flytta på skiten, eller hur, du försöker ta det här någon annanstans. Stråtrövarna och skattmasen och liksom bara gå in i en stad är en risk liksom, det är väldigt svårt att flytta på, så därför har det haft en väldigt centraliserande och nästan omöjlig att stå emot kraft. Till slut så fanns i princip hela världens guld i London liksom. Och så handlade man inte med guld, utan man handlade med kvitton på guld och egentligen gjorde bara bokförings transaktioner mellan sina konton i London om det var ett stort företag. Det är alldeles uppenbart för mig att eftersom Bitcoin både är otroligt bra på att bevara värde, eftersom det är så svårt att göra nytta av det, och väldigt lätt att flytta på, att det är bättre. Det är liksom en no-brainer, tycker jag nu. Det kanske inte är en no-brainer, men ja, jag behöver inte, för min egen del i alla fall, att jag också kan gjuta ner det och göra ett smycke av det. Liksom. Behöver inte det. Jag behöver inte kunna köpa kaffe jättelätt heller för det. Utan det är helt otroligt framgångsrikt. Om jag aldrig någonsin kan köpa kaffe för Bitcoin, men kan spara den ekonomiska energi som jag har förbrukat över tid och över rum och ta med mig det vart jag än går och lämna över det till mina efterföljande. Vilken vinst, jag skiter i kaffet liksom. Det kan jag använda låtsaspengar för att köpa. Lite sidetracked där kanske. Svarade jag ens på din fråga?
Jo då. Alltså Bitcoin kom ju för ungefär, jag tror det är 12-13 år sedan nu, med sin fasta penningmängd på 20 miljoner som jag tror alla känner till.
Mm.
Och sen dess fram till idag så har ju Bitcoin bara gått upp, ökat i värde hela tiden nästan. Visst, det dippar lite och sen så fortsätter det bara upp. Är det för att Bitcoin har den här fasta penningmängden och är så begränsad och att folk drar sig till någonting som är begränsad mängd? Eller är det en slump? Eller blir allting som är av en begränsad mängd värdefulla bara på automatik?
Ja, nej allting som är av begränsad... Ett begränsat utbud på blir ju naturligtvis inte värdefullt bara av automatik. Det är bara, det finns bara en jag. Eller det finns många saker som det finns väldigt få saker av som inte blir värdefulla generellt eller på en stor skala eller som väldigt många börjar värdesätta helt plötsligt. Men det är en av väldigt många olika egenskaper som en bra peng behöver ha. Jag tror att det begränsade utbudet och att man har en känd och förutsägbar utbudstakt, det är en killer liksom. Men du måste också kunna dela upp den i mindre bitar och så vidare. Det finns massor med egenskaper som behövs. Och det behöver vara svårt att sno skiten från dig och censurera dig och dina transaktioner. Kolla på vad som händer i Kanada exakt just nu, de här truckersarna som får sina konton frysta och människor som har sålt kaffe till dem får sina konton frysta. Och det är så här, det är som en levande reklamfilm för Bitcoin. Ingen kan ta, sköter du det här rätt så kan ingen ta det från dig. Ja, i och för sig, någon kan dyka upp med en pistol och sätta den mot huvudet och antagligen tvinga ifrån dig grejerna. Men det kräver ändå väldigt mycket mer jobb. Det sätter mycket, mycket mer kraft i händerna på individen jämfört med gangstrarna liksom. Och med gangstrarna menar jag ju också stater liksom. Med det menar jag inte att varenda människa som jobbar i en statlig organisation är en gangster. Jag tror att det är bara incitamenten över tid är obevekliga, brukar jag säga. Det kommer alltid finnas människor som vill kontrollera pengarna, helt enkelt. När det dyker upp en teknik som gör det väldigt mycket svårare för den typen av människor att nå framstående positioner i samhället, då förändrar det saker ganska så drastiskt. Med det sagt så är inte Bitcoin på något sätt immunt mot inflation. Alltså en del av anledningen till att priset på Bitcoin går upp är att det trycks pengar. Och en del av de nytryckta pengarna hamnar i Bitcoin. Och nytryckta pengar, det är egentligen krediter mest. Det är utestående fordringar som vi använder som pengar. När de utestående fordringarna, när de krediterna förstörs, då kommer värdet på Bitcoin gå ner. Men det man kan hoppas på då är ju att eftersom allt annat går att göra mer av, att Bitcoin kan fungera som en badanka som flyter lite ovanpå vattnet när vattnet åker in och ut ur badkaret. Men man får vara beredd på när man ger sig in i det här att det är en jäkla resa liksom. Jösses, man måste ha lite hård hud helt enkelt. För det är inte immunt mot marknadssvängningar på något sätt. Det är klart det inte är det. Det är en del av verkligheten. Om verkligheten just nu är väldigt volatil. blir varor av begränsad mängd alltid värdefulla? Nej, det blir de inte. Det är klart att det inte blir så. Men det finns ju mycket att säga för att bara man funderar på hur Bitcoin blev till. Det är ju en sanslös berättelse liksom som man knappt kan tro är sann. Så att den här Satoshi Nakamoto dyker upp och sen drar. Lämna det här. Först det här white paperet som artikulerar systemet, sen faktiskt bygger den första versionen, är med och underhåller det en stund, pratar med folk och sen jag går vidare nu, hej då. Det verkar som att den personen eller de eller vilka det nu är faktiskt ämnar hålla sig borta. Vilket också är... Det går inte att reproducera den händelsen igen. Det blir antingen knockoffs. Om du ska komma med någonting som ersätter det så måste du ju... räcker inte med att det är dubbelt så bra för att det ska gå och ersätta. Det måste vara liksom 10 gånger så bra eller ännu mer. Och du kan inte heller som många shitcoins fokusera på bara en av parametrarna. Bara transaktionshastigheten eller bara privacy liksom. Och bara fixa den grejen. Det är ju det som är grejen, att alla de här sakerna har liksom tagits om hand i Bitcoin-protokollet en gång och har en balans som verkar tillräckligt bra. Och ja, som jag ser det så kommer det bara fortsätta och flöda in värde där i takt med att nationalstaterna försöker kämpa emot det. Och vissa nationalstater kommer ju välkomna möjligheterna som Bitcoin erbjuder, åtminstone till en början.
Bitcoin löser ju problemet med pengarna i världen kan man säga. Men jag skulle vilja prata lite om vad det är vi ersätter egentligen och vad grundproblemet är. Så skulle du kunna förklara liksom, vad är fiat-systemet som vi har idag? Vad är det vi försöker ersätta?
Ja, vad är det vi försöker ersätta? Jag håller på att läsa, jag har precis börjat på Seyfedin och Moos The Fiat Standard. Som är, verkar vara en väldigt rolig take på fiat-systemet. Ordet fiat betyder, alltså när Gud skapade världen så sa han fiat lux, var det ljus. Så han bestämde det. Och stater då och centralbanker, de säger fiat pengar, var det peng. Men problemet är ju att de här aktörerna är ju inte Gud. De är inte en del av den grundläggande världsordningen. De kan inte skapa pengar. Fiat-systemet har ju liksom kommit till stånd som resultatet av människor vill gärna vara nära där pengar skapas. Man vill gärna vara, om det är guld som är pengar, vill man gärna vara en som gräver upp guld ur marken. Såklart. För det ger ju dig din absolut mest säljbara varan rakt i handen. Det är riskfyllt såklart. Men fiat-systemet kommer till stånd som en flerstegsraket. Liksom. Det börjar med att man har sina egna guldmynt. Kejsaren i Rom har sitt guldmynt eller silvermynt eller vad det nu kan vara. Och sätter sin nuna på myntet. Och så säger man att nu har vi dinaren här. Dinaren är sin grej. Men det den egentligen är ju en vikt av guld. Den är bara standardiserad. Sen går tiden och så... känner man att ja, om inte jag ser till att betala mina legionärer nu så kommer jag få halsen avskuren. Så när jag får in skattepengar så tar jag smälter ner dem och sen så skickar jag ut dem igen. Och låtsas som att det är lika mycket guld i dem. Och tvingar folk att behandla dem som om det vore lika mycket guld i dem. Vilket de ju inte gör. Och sen så fortsätter det de här incitamenten om och om igen. Tills vi har, de enda som har guld egentligen är några få enorma valv. Och resten har inte pengar. Vi tillhandahåller vår produktivitet till marknaden i utbyte mot skulder och papperslappar. I bästa fall papperslappar. Det är typ den bästa peng du kan ha idag. Det är en papperslapp. Vilket ju uppenbarligen inte har något värde. Alltså, snacka om att inte ha något värde. Det har inte ens något alternativt värde. Du kan inte göra något, du kan inte knappt använda det som toapapper. Det kan inte vara något annat än en övergående trend med fiat-systemet. Det kan inte gå någon annanstans än till förgängelsen. Liksom. Och det som traditionellt brukar hända är att man resettar systemet. Det är inte första gången det här händer. Alla fiat-valutor går åt pipsväng varje gång. Och så resettar man och så börjar man om med någon ny fiat-valuta. Nu kanske vi inte behöver göra det den här gången. Det är ju helt otroligt liksom, inspirerande och skrämmande tanke. Men i grund och botten så försvinner ju inte de här incitamenten som leder till centralisering och leder till låtsaspengar. Det jag tror vi kan hoppas på är en rejäl upplevling, liksom, om man får använda det uttrycket, av liksom, vår generella nivå. Det kommer fortfarande finnas centraliserande krafter, det kommer fortfarande finnas fiatpengar. Men det kommer förändra saker. Det kommer bli grader av förbättringar snarare än att helt plötsligt kommer vi leva i något anarkokapitalistiskt paradis. Liksom. Det sker nog inte. Men vi levlar upp mänskligheten förutsatt att det lyckas. Vilket du redan har, skulle jag säga. I mångt och mycket.
Behöver vi centralbanker?
Nej. Nästa fråga. Nej. Men vissa människor behöver centralbanker. Vi är ju inte en homogen grupp på jorden. Liksom. Det är väldigt intressant för vissa typer av intressen att ha centralbanker. Och sen om centralbanken skulle försvinna så skulle ju de människorna som behöver centralbanker upptäcka att det kanske går bra utan. Men när du lever i ett system så finns det väldigt starka krafter som vill bevara systemet. Och i värsta fall kanske starta om systemet på ny kula men ändå ha behålla samma ramverk liksom. Men nej, det är klart vi inte behöver centralbanker. Behövdes inte innan centralbankerna dök upp. Det är också en väldigt ny företeelse. Så det gick ju bra innan, kommer gå bra efter också. Men de kommer nog inte försvinna i och för sig. Jag tror att man får ha en lång tidshorisont tills det i grunden har förändrats. Centralbanker kommer nog finnas, men deras incitamentsmodell kommer att förändras bit by bit till att bli mindre skadlig, tror jag. Jag tror inte de kommer kunna agera lika skadligt om 30 år som de gör nu, hoppas jag.
Tror du att de ekonomiska incitamenten som finns i bitcoin ser till att hyperbitcoinization, som vi kallar det, är oundvikligt? För vad vi ser lite då är ju att fler och fler köper bitcoin och fler ser att priset går upp, vilket gör att ännu fler hakar på bitcoin. Så till och med politiker hakar på bitcoin, stater börjar hoppa på bitcoin, banker måste tvingas köpa bitcoin. Det är som att incitamenten ser ut att gå emot hyperbitcoinization. Vad tror du om den tanken?
Mm. Jag försöker inte hoppas för mycket, för snabbt. Jag ser också det, att det händer. Och det är viktigt att komma ihåg att liksom, stater är inte homogena. De delar inte alltid intressen med varandra. De är fundamentalt antagonistiska mot varandra många gånger. Men även inom en stat så finns det olika intressegrupper. Och inom dessa intressegrupper finns individer. Och de är människor och de vill agera med de medel som står dem till buds för att spara värde eller uppnå sina mål. Det är klart att folk inte är dumma i huvudet. Vissa är smartare än andra och kommer att jobba liksom å bitcoins vägnar, eller vad man ska säga. Men att sia om framtiden, jag vet inte om det är oundvikligt. Jag tror att det är oundvikligt att bitcoin kommer ha en stor inverkan på hur vi organiserar oss långt fram i tiden. När vet jag inte, men... Och det kommer bli en bumpy ride liksom. Men ja, det kanske är oundvikligt. Jag drar mig verkligen för att slänga mig med det. Men alltså, det är ju det som är min bett. Liksom. Det är det jag tror på. Men jag tänker verkligen att det kanske är efter jag har dött. Liksom. Långt efter jag har dött. Det som är det intressantaste för mig är ju de bisarrt intressanta konversationer som människor har på podcasts. Som då är egentligen då, ska man säga, bitcoin-podcast om vad som helst egentligen. Och hur det förändrar människor i grunden med avseende på deras tidspreferens. Alltså hur deras tidshorisont förändras. Det är verkligen så glädjande, oerhört glädjande hur människor som anammar bitcoin börjar uppskatta vackra saker. Eller att liksom ta hand om sin kropp, konsumera bra litteratur eller vad det än kan vara liksom. Det blir en kvalitetsmedvetenhet som verkligen är oerhört intressant att observera. Så att jag tycker ju liksom redan, även utan hyperbitcoinization, det är ju liksom sådana bizarra vinster vi har gjort. Andligt nästan. Det låter lite larvigt, fast jag menar det verkligen. Det förändrar människor att kunna bevara värde. Det ger en muskler liksom som man kanske inte visste att man hade och så. Det är kul. Kul.
Ja, även jag har sett och hört många inom bitcoin. De som hittat bitcoin har förändrat sin livsstil efteråt. Som du säger, man kortar sin tidspreferens.
Jag brukar använda ordet tidshorisont för att göra det lätt för mig. Man får en längre tidshorisont.
Just det, men många säger till exempel att innan när jag knarkade fiat så hade jag hög tidspreferens. Vilket betyder att jag vill ha saker nu.
Mm.
Det blev mycket läsk och chips och popcorn. Men efter bitcoin så insåg jag att nej, men jag kan spara det här. Och bitcoin kommer fortsätta gå upp i värde. Vilket betyder att när jag konsumerar någonting så måste det vara någonting av kvalitet som håller väldigt lång tid. Och om alla börjar tänka så förändras ju hela samhället. Att vi till och med löser miljöproblemen liksom, och hela slit- och slängsamhället. Så att vem kan inte gilla det? Det är tanken. Liksom.
Mm.
Jag skulle fråga det är för att bitcoin är ju en så kallad deflationär valuta eller desinflationär valuta, att det är en fast penningmängd. Det riktas ofta kritik mot bitcoin att det kommer aldrig fungera i ett samhälle att det är en fast penningmängd som då hela jorden ska dela på, för att det innebär ju också att priserna på saker och ting hela tiden går ner istället för att gå upp. Och att kanske till och med lönerna måste också gå ner för att värdet på pengarna ökar så mycket med produktiviteten. Så vad är din syn på hur världen kan fungera eller inte fungera under en deflationär valuta?
Ja, nej, det fanns en tid när även jag tänkte så. Det var när jag hade gått i skola och pluggat ekonomi på universitet. Då trodde jag på det där.
Vi måste ha 2% inflation per år för att det ska bli bra i tillväxt. Liksom.
Den magiska siffran 2% är den rätta. Jag vet inte. Det är så sjukt hjärntvättat helt enkelt. Vad skulle kunna vara dåligt med att priser går ner? Berätta för mig, snälla mainstream-ekonomer, varför det är så sjukt farligt.
Folk väntar med sina köp för att priset bara går ner och så slutar de konsumera och så vet jag inte vad de kanske svälter till döds för att de har väntat på den här gurkan och går ner i pris.
Ja, nej, jag vill inte ha. Det går, potatisen är billigare imorgon så jag tänker svälta idag. Det är så idiotiskt. Det är så bizarrt idiotiskt att tänka så, liksom. Så jag vet inte, hur det är bara akademiker som kan komma fram till en sån puckad grej. Det är klart att det är bra om priset går ner. Vi ökar vår produktivitet och därför blir saker billigare i siffror räknat liksom. Och du behöver jobba mindre för att få samma saker. Sjunkande priser är ett tecken på, eller kan vara ett tecken på, och är väldigt ofta ett tecken på, ökande produktivitet, ökande välstånd. Och hur du väljer att liksom använda det välståndet är upp till dig. Du kan ha mer fritid eller du kan äta fler pizzor eller whatever liksom. Men det är nästan inte ens värt att bemöta det, men det är väldigt, väldigt vanligt. Liksom skolboksexemplet av varför det är dåligt med en deflationär valuta. Så säger folk det och tror det. Men det är klart att det förändrar vårt konsumtionsbeteende. That's the freaking point. Det är det som är vår poäng. Det förändrar hur vi värderar saker i tiden. Vill jag ha det nu? Eller kan jag leva med att aldrig få det? Eller få det sen? Måste jag verkligen ha den här saken? Det självklart förändrar det hur vi värderar saker. Det är ju en keynesiansk villfarelse om något. Att man tror att allting börjar med efterfrågan. Att man tror att det är liksom efterfrågan som styr ekonomin. Och det är ju en sanning med en väldigt stor modifikation. För du kan inte efterfråga någonting i något slags limbo. Du måste ha något att erbjuda marknaden för att kunna efterfråga något. Det är din produktion, det är det du framställer som du använder för att visa vad du vill ha från övriga deltagare i samhället. Det är det som är efterfrågan. Efterfrågan är inte att det dimper ner låtsaspengar i ditt knä och att du därför känner dig tvungen att köpa något. Det förändrar ju produktionen åt ett håll som kanske inte är hållbart, åtminstone andligt för mänskligheten. Men folk tror verkligen när de går ut och julhandlar att de stimulerar ekonomin. Nej, det gör du inte. Du pekar den åt en viss riktning. När du känner att det inte är någon mening, ingen mening att spara, för det bara minskar i världen ändå, då signalerar du till marknaden att det är kortsiktiga behov som behöver täckas först. Och det blir sämre kvalitet då, helt enkelt. Så jag ser fram emot mer vackra och långtidsprojekt som kommer byggas. Jag bor på Malta. Jösses, vilka fula byggnader det finns här. Det finns också vackra byggnader. De byggs inte nu. De byggdes förr. När det var en sundare penning som man baserade sin verksamhet på. Och i någon mån, det kan man ju argumentera om. Men en långsiktigare syn på livet generellt. När vi hade guld och gud, typ. Nu har vi inte gud eller guld.
Fiat och centralbanker och Ingves.
Ja, Fiat. Ja, exakt. Jag är inte själv troende och sådär, men efter ett tag så är det nästan omöjligt att prata om de här sakerna utan att använda lite religiöst språk. För det går så djupt, liksom, när du väl trillar ner i kaninhålet bitcoin och på att fundera på varför vi är här, liksom. Det är inte för att bo i fula hus i alla fall. Det gör någonting med själen att bo vackert och ha vackra saker omkring sig och vackra, friska människor omkring sig. Och tyvärr, men så tycker jag, liksom. Det vore trevligt om folk blev mer långsiktiga. Och det tror jag bitcoin kan hjälpa till med.
Det finns en svårighet att förstå det här konceptet med att man ska avstå konsumtion och spara och hur det leder till att ekonomin växer på grund av det. För att det är väldigt många jag pratar med och jag ser folk kritiserar det här, men det kommer inte fungera att vi alla bara ska sitta och spara och hoarda och slutar konsumera, för då kollapsar hela ekonomin. För att om du slutar köpa så är det ju ingen som går ut i affären och shoppar. Då blir alla arbetslösa i princip, och då blir alla på fabrikerna som bygger alla prylar arbetslösa. Så hur förklarar du den logiken där, att om alla tänker långsiktigt och sparar mer, hur, att det faktiskt är bra för ekonomin?
Ja, det går ju egentligen inte att säga då, om man ska tänka som en österrikisk ekonom, varför det är bra eller inte. Det enda man kan säga är att om du har någonting som tillåter dig att spara på ett effektivt sätt, så kommer antagligen fler människor att värdera att spara och tänka långsiktigt. Medan om du inte har det, så kommer fler människor att tänka kortsiktigt. Det kan man argumentera sig fram till via österrikiska principer. Den här puckade villfarelsen om att konsumtion på något sätt är det som håller igång i maskineriet. Och det är ju inte det. Det kan inte vara det. Det är på samma sätt som att vatten inte kan rinna någon annanstans än neråt, förutsatt att vi är på jorden med gravitation, så kan du inte konsumera något som inte har producerats. Och för att kunna producera mer än du gjorde igår, så måste du först producera ett överskott. Tänk dig att du är Robinson Crusoe och du är på en ö. Och du fiskar 2 fiskar om dagen med händerna. Det tar dig 12 timmar att få tag på fiskar med händerna. Men vissa dagar får du tag på 3 fiskar av ren röta. Du sparar en av fiskarna och torkar den. Och så till slut så har du 20 fiskar där. Du har sparat, du har inte ätit upp dem. Du har låtit bli att konsumera de fiskarna. Nu har du plötsligt lite optionality. Vad heter det? Du kan välja lite. Du kan ha ett kalas och äta upp allihop på en gång. Eller så kan du säga, jag skiter i att fiska några dagar med händerna. Äter lite av de här sparade fiskarna samtidigt som jag fixar ett nät av kokosfibrer. Eller jag vet inte vad man bygger nät av. Men som en tankeövning. Och så har du gjort det. Och sen kan du fiska 2 fiskar per dag på 1 timme istället för på 12 timmar. Och du äter fortfarande bara 2 fiskar om dagen. Du har inte ökat din konsumtion, okej? Din ekonomi blev inte bättre för att du åt upp dina 3 fiskar när du fick 3 fiskar. Din ekonomi blev bättre för att du sparade och investerade dina sparmedel i att öka din produktivitet. That's it. Och om du sen använder ditt ökade välstånd, din ökade produktivitet för att konsumera mer, det kan du göra. Du kan fiska 12 timmar om dagen med ditt nät och få in jättemycket mer fisk och äta all den fisken. Men det är inte det som är välstånd. Liksom. Välståndet är, uppstår ju liksom. Du måste ha ett överskott som du måste kunna spara för att kunna förbättra din livssituation. Det är så. Och ju fler som sparar, då betyder det att det finns fler resurser i världen runt omkring dig som inte förbrukas exakt just nu. Och som därmed kan användas för att till exempel öka vår produktivitet. Det frigör liksom resurser för mer produktiva ändamål. Så typ så skulle jag förklara det för liksom mannen på gatan som tror att han hjälper ekonomin genom att köpa någon plastskit liksom, som inte kommer vara. Spara om du kan. Om du inte kan spara så är det ju otroligt demoraliserande för mänskligheten. Därför att vi vill förbättra vår livssituation och folk fattar att det måste byggas en grundplatta av överskott som vi kan använda oss av när vi försöker förbättra vår livssituation. Så det krävs egentligen inte så mycket för att fatta det konceptet, tror jag. Klart att sparande är fantastiskt viktigt. Framförallt förmågan att kunna göra det om du vill det. Om du behöver konsumera så är det naturligtvis bättre att du konsumerar. Men det är inte upp till mig att säga vem som ska göra vad exakt. Jag kan bara säga att det är otroligt viktigt för mänskligheten att vi har förmågan att spara vid de tillfällen då vi som individer känner att det vore bra att göra. Och att bara det här med hoarding då, det nämnde du också, att det skulle vara, det är ju någonting som man förkastar ju människor som bara sitter på pengarna liksom. De används inte, de måste vara ute och röra på sig i pengarna för att ekonomin ska funka. Nej, det måste de inte. De gör jättemycket nytta för personen som sparar pengarna varje sekund som de inte rör på sig. De är värdefulla hela tiden. Varenda liten satoshi som sitter där ute och inte rör på sig hjälper ägaren av de satoshis hela tiden. Varenda sekund är ännu en sekund när staten inte har liksom gröpt ur värdet på hans eller hennes besparingar. Yay for that liksom. Besparingar, att spara är skitviktigt, att spara är moraliskt fint.
Idag så finns det ju väldigt många sparformer som aktier och fonder och så vidare som de flesta brukar spara i, för att du kan inte bara låta dem ligga i fiatvaluta, för de tappar kanske runt 10% per år i värde. Men hur ser du hur sparandet skulle se ut i framtiden under en bitcoinstandard?
Jag tror inte att man kommer att sluta att spara på andra sätt bara för att det finns bitcoin. Liksom. Att äga en andel av ett företag och aktiebolagsformen som sådan är ju en otroligt fin uppfinning. Jag menar, om du kan investera dina sparade medel i en produktiv verksamhet, analogin då att Robinson Crusoe bygger ett nät, så är det jättebra. Problemet är ju idag att du måste ju vara någon slags expert på liksom, du måste, liksom, kreti och pleti måste sätta sig in i både det ena och det 75:e för att slå inflationen. Och så kanske man lyckas med det, man vet inte riktigt, för vem vet vad inflationen egentligen ligger på. En otroligt svampig situation att befinna sig i. Folk vet inte om något plus eller minus riktigt egentligen. Det ser number go up kanske på aktierna, liksom, men I don't know. Vad är basplattan då? Vad är den riktiga räntan? Vad är prisförändringarna egentligen? Ingen vet riktigt. Att ha en väldigt, väldigt stabil grund att stå på. Att du i det enklaste fallet åtminstone inte får det ekonomiska värde du har skapat och sparat urgröpt konstant. Kan inte förstå hur man skulle kunna tänka sig att det är något annat än en otroligt bra sak. Även för din förmåga att sen välja att ta dina bitcoin och kanske stoppa in dem och köpa andelar i ett företag så att säga. Eller vad det nu än kan vara. Men det kanske inte kommer vara den här crazen som det är nu liksom. Nej, men det är mer eller mindre ett kasino. Det är som tonårsmänniskor som springer omkring med sina iPhones på Robin Hood och bara gamblar liksom. För man måste, och det kan funka ett tag liksom. Men var finns det en stabil grund? Nej, det gör det inte. Vi kan skaffa oss det kanske nu då. Det vore trevligt. Så att, jag tror att folk kommer göra samma saker som nu fast i en annan fördelning. De människor, de punchisar som vi hör som bara, det dyker upp så att 2,5 miljoner kronor hemma hos dem liksom, för de har sparat hela livet. Jobbat som liksom lastbilschaffis och har liksom inga barn eller någonting. Bara pengar och drösser. För det första tar ju staten hand om dem där, och för det andra så är de kanske inte ens giltiga längre, de där sedlarna liksom. Det behöver ju inte hända något mer. Det vore väl trevligt om det faktiskt gick att spara bara pengarna. Punkt. Sen kan vi göra något annat också. Utöver det. Men vi måste ha en stabil grund att stå på, tror jag. För att ha en långvarig och blomstrande civilisation. Vilket jag gärna skulle se att vi fick ha. Liksom.
Hur ser du på volatiliteten som finns i bitcoin? Jag vet ju att bitcoin är ju fortfarande väldigt ungt. Och det är en väldigt, väldigt liten del av världsekonomin idag. Men tror du att volatiliteten kommer gå ner mot noll och bli lika liksom, citat stabil som fiatvalutorna är idag? Eller kommer det alltid vara en viss volatilitet för att det är en fri, oreglerad valuta?
Lokal volatilitet, absolut. Det som sker idag, eftersom alla centralbanker gör samma sak egentligen, det vill säga trycker pengar, det är ju att all volatilitet är nästan global. Allt rör sig åt samma håll samtidigt, jämnt. Överallt, liksom. Det är inte som att ett land har en konjunkturcykel, utan det är the world eller ingen. Eller, det är för att alla gör exakt likadant. Liksom, om man ska separera det, liksom, bitcoins volatilitet tror jag är oundviklig i det stadie som det befinner sig i. Och på grund av att utbudet liksom ökar på ett förutbestämt sätt, men känt sätt. Så att om det helt plötsligt är en massa nya människor som blir intresserade av bitcoin och börjar köpa bitcoin, då går priset upp oerhört mycket snabbare än om det skulle varit någon annan vara som man var intresserad av att köpa mer av. För det spelar ingen roll vad marknaden säger. Samma mängd bitcoin kommer ut. Medan i en annan vara så skulle det vara en signal till producenterna att producera mer av den varan. Så det bara liksom konstruktionen av bitcoin gör ju att volatiliteten slår väldigt högt upp och väldigt långt ner. Beroende på hur efterfrågan exakt just nu ser ut. Det är en sak. Och för det andra, det är ju en jätte. Det är en pytteliten marknad fortfarande i bitcoin om man jämför med en massa andra saker. Så det räcker ju liksom med några stora valar för att påverka priset och så vidare. Det finns massor med saker att förklara det för. Man ska inte ge sig in i det om du är jättekänslig för volatilitet. Det blir få lite hårdare hud först liksom, och plugga på grejerna. Men för det andra så tror jag ju liksom att det kanske kommer att införa. Bitcoin är decentraliserat, eller hur? Så att om vi har en värld där bitcoin är de facto reservvaluta, låt säga, så kommer ju inte liksom, bara för att USA bestämmer sig för att ha en kris, hela världen har en kris samtidigt. Jag tror att det kan decentralisera globaliseringen i någon utsträckning. Vi behöver inte alla få ha samma riskprofil över hela jordklotet exakt samtidigt liksom, med hjälp av bitcoin. Men liksom, är det en fri och öppen marknad så kommer ju även det att balanseras ut. Om du har, för det finns arbitragemöjligheter och sätt att... Så att om bitcoin går ner väldigt mycket i värde på en plats på jorden så kommer det ju väldigt fort att jämkas ut liksom. Så att jag tror att det kommer att bli bara stabilare och stabilare, men det kan ta lång tid. Jag har inte följt hur det ser ut, men redan nu ser det väl ut som att det är mindre volatilt. Det är ju, vi har ju bara 12 eller vad det nu är, 13 år och historisk data att kolla på, men ja.
Det går sakta neråt.
Ja, men det kan ta lång tid. Det är nog väldigt långt kvar tror jag också. Men det gör ju inget. Det får man bara... Jag tycker man ska lära sig att älska det. Eller något. För det finns något annat där borta liksom. Och vad spelar volatilitet?
Vi är pionjärerna och vi bygger någonting för nästa generation.
Ja, du bygger ju i alla fall någonting. Du har ju faktiskt byggt något. Men Poolspace är ju skitcoolt. Jag kör det här på min lilla node. Titta på den. Titta inte på någon annan. Titta på den.
Ett koncept som jag gillar med bitcoin, det är ju som att det är en global måttstock på värde. Just eftersom bitcoin är en fast penningmängd. Ingen annan pengar har haft tidigare. Vi har ju till exempel, vi är överens om i världen vad ett kilomått är till exempel. Och då blir bitcoin liksom, det här är vårt nya universella mått på värde. För att om man tittar på hur världshandeln ser ut idag, vi har ju väldigt global handel. Men då måste du jämföra fiatvalutor mot varandra, för det är lokala valutor runt om i världen som vars växelkurser svänger väldigt märkligt och det är jättehög inflation. Så att du ska beställa ett ton bomull från Vietnam till USA och du vill ha en leveranstid på ett år till exempel, då är det ju extremt svårt att mäta det. Vad kostar det då? Vad kommer det kosta sen vid leveransen och så vidare? Hur tror du att en global måttstock på värde som bitcoin har för påverkan på världshandeln och effektiviseringen av hela det här systemet?
Naturligtvis blir det otroligt mycket enklare. Därför att du tar bort en massa nivåer av osäkerhet. Och du kan sparka alla de där människorna som håller på med valutor överallt. De behövs inte längre. Det vi har idag egentligen, när du har långa produktionsprocesser och måste komma fram till någon slags valutariskavtal partner emellan. Liksom om det här händer, om din centralbank gör så här, vad ska vi säga då att vi ska kosta? Och, alltså det finns så mycket grus i maskineriet på grund av att vi har olika låtsaspengar på olika platser på jorden. Och att vi är tvungna att använda just de låtsaspengarna. Det är bara grus i maskineriet. Det finns ingen, vi tjänar ingenting på att ha Vietnampengar och Thailandpengar och peng för att vara på det här platsen. Och peng, det är mycket bättre bara att ha en peng för tusan. Det är liksom, till skillnad från popcorn-varianter där det bara är bra om det finns många att välja på, så stämmer inte det för pengar. Det gör ingenting enklare för någon. Det är bara grus i maskineriet och det är bara lokala intressegrupper som tjänar på det. Om ens det i det långa loppet. Det är liksom inte ens de som sitter i mitt jättenära pengarna, just de nytryckta pengarna på olika platser i världen, tjänar på det här i längden. Därför att det är dåligt för deras land. Och det är dåligt för deras barn och barnbarn att det är på det här sättet. Och vi förbrukar jorden och naturens resurser på ett kortsiktigt sätt på grund av att vi har det så här. På grund av att det är den rådande ekonomiska skolan i världen. Att stater måste fixa pengarna. Liksom. Det är bara dåligt. Och det är därför man inte ska vara shitcoiner också. Det behövs inte en peng för en viss produkt. Liksom. Vad ska det vara bra för? Det är bara ett hinder liksom. Du vill använda den peng du har och köpa det som finns. Du vill inte byta till en annan peng först för att köpa något. Liksom. Jag säger inte det som en preferens. Det är inte min preferens. Jag tror att det är ett incitament att det kommer gå åt den riktningen. Liksom. Det kommer gå åt winner takes all, tror jag. Jag ser inte det på något annat sätt. Winner takes all när det gäller pengar till slut. Det kan ta lång tid, absolut. Men ja, typ.
Jag har en sista fråga här kring risken med bitcoin i koppling till det traditionella systemet. För det finns en oro för att när bitcoin blir mer och mer finansialiserat, som det heter, det skapas mer fonder, det skapas derivat, att du kan köpa pappersbitcoin som inte finns. Hur ser du på den risken att bitcoin kommer slukas av liksom det traditionella finanssystemet, så att det är mest pappersbitcoin på marknaden och det blir en inflation, de facto inflation av det, och du har att derivatmarknaden kan styra priset och helt manipulera priset på bitcoin, vilket jag vet guldmarknaden har blivit anklagad för ganska länge.
Mm. Ja, jag tror det ligger något i de farhågorna faktiskt. Men de är oerhört överdrivna, tror jag. Varför finns de här ryktena kring guldmarknaden som säkert stämmer att det är oerhört manipulerat? Det finns nog någonting i det. Men har du försökt att få hem ditt guld som du äger via certifikat någon gång? Det går ju inte. Du får inte ut det. Det går inte att kontrollera guldmängden. Har det gjorts någon audit på Fort Knox sen på 70 år? Liksom? Vi vet inte hur mycket som ligger där. Kanske ingenting. Ingen aning. Så att vi vet ju inte ens om det faktiskt sker idag. Men absolut kommer det skapas bitcoin-derivat. Det görs redan idag. Alltså Michael Saylors. Att Michael Saylor lånar pengar och köper... Jag missar vad det är exakt han har gjort. Men okej, de har köpt en massa bitcoin. Så hans företag är exponerat mot bitcoin. Nu är aktier i hans företag ett bitcoin-derivat. Eller hur? I någon mån. Alltså någon mån av värdet i hans företag representeras av att folk vill ha bitcoin eller vill exponeras mot bitcoin, för de har bitcoin. Är det dåligt? Nej, det är inte dåligt. Det är ju bara bra. Jag ser ingen nackdel med det. Det gör ju att det är inte lika bra kanske då som att vara en hacksaw, liksom lite hacksaw som har allt på sin cold wallet, men det är bättre än att inte vara exponerad alls. Men och det här med futures och sådär, jag kan inte sånt. Du får fråga någon annan om det. Jag tror att allting går tillbaks till hur enkelt är det att kontrollera utbudet? Hur enkelt är det att få final settlement? Ju enklare det är, desto mer levlar vi upp. Och det är ju de facto enklare i bitcoin än i något annat system som vi har kommit på hittills att få final settlement. Allt så svårare att manipulera. Omöjligt att manipulera? Nej, absolut inte. Det kan säkert gå under vissa förutsättningar, men inte alls till samma utsträckning. Så det är ju bra. Men är det liksom perfekt? Nej, antagligen inte. Jag ser inget bättre alternativ i alla fall. Tycker det verkar jättebra som det är jämfört med allt annat någonsin. Liksom. Jag är inte jätteorolig över den grejen. Jag vet att det dyker upp här och där i konversationer. Jag kommer alltid tillbaka till samma punkt. Final settlement. Och jag tror att det spelar roll att det finns intoleranta maxis där ute som liksom vägrar att köra sina grejer custodial liksom. Och då kan man ju hoppas på att den trenden fortsätter. Men absolut, över tid, precis som allt annat, alla institutioner människan bygger upp blir korrumperade i någon mån över tid. Jag ser bitcoin som en jättelevel upp liksom. Jag ser inte det som den heliga graalen som kommer införa paradiset på jorden liksom. Men även om det inte sker redan nu, otroliga vinster, både monetärt och andligt för många människor som har valt att hoppa in. Liksom.
Bitcoin är fortfarande ett stort hopp för världen, i alla fall kan vi ju konstatera. Jag är nöjd med mina frågor för idag, så tack så mycket Jon för att du ville ta dig tid och vara med.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Du får gärna nämna lite vart man kan följa dina skriverier och vad det är du gör.
Jag skriver inte jättemycket nu för tiden, men jag skriver ibland på kospaya.se som är det är några libertarianska gubbar som vi lägger upp artiklar där och gör lite memes och roligt. Vi hoppas att det ska kunna bli någonting som är varaktigt och håller i sig och som är principiellt libertarianskt liksom. Annars finns jag på Twitter på Jon Nylander. Jag har ju min politiska satiriker Jon Nylander. Jag har börjat lägga ut lite grejer som honom igen. En del tycker det är kul. Så det kan man ju titta på om man vill. Det finns andra som är viktigare att följa än jag. Följ sig för Dynamos istället. Där får du det du behöver till och andra människor. Men det är otroligt kul att vara med. Sällan jag får ranta så här länge om det jag tycker är kul. Så tack för det.
Ja, tack igen för dina rants. Hej då.
Hej då.